Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden tillbaka i sin renaste, skäraste form. Här sitter Makoto och nynnar för
sig. Jag var inte med på att skulle starta avsnittet här mitt i. Så att
nej. Nej, men Sillypodden tillbaka helt i sin vanliga kostym, får vi säga. Mm. Vi lämnar VM bakom oss, typ. Det kommer ju såklart pratas en hel del VM, i alla fall några av spelarna vi har pratat om under de senaste veckorna kommer såklart dyka upp även i det här avsnittet. Vi ska prata lite Messi till exempel, Enzo Fernandez.
VM-effekten på Lionel Messi, eller hur?
Ja.
Den här nya killen som gick och vann VM-guld, han är intressant.
Den här VM-succén, han kommer göra fiasko någonstans i England.
Ja, något lag som betalar överpris för honom efter den här VM-succén och förblindas över när han lyfter bucklan. Nej. Men ja, precis. Ska vi gå in på Messi direkt, eller?
Vi kan väl dyka rätt in på Messi. Vi har en hel del frågor vi ska svara på också, men... PSG där han ju spelar nu. Det har ju varit väldigt mycket rykten om MLS. Mm. Det har pratats lite grann om en återkomst till Barcelona. Men nu verkar det som att PSG är inställda på att förlänga ytterligare ett år.
Ja, det fanns ju en tid där faktiskt uppgavs väldigt trovärdigt och mycket om att Barcelona var aktuellt. Och sen har det på något sätt bara dött ut hela den diskussionen. Det var snarare Miami-diskussionen som tog över det. Just inte Miami som Messi skulle vara intresserad att flytta till med också. Han har en del kopplingar till staden Miami med familjen och så vidare, och det är där väldigt ofta och det finns väldigt mycket logik bakom den flytten. Mm. Men han verkar inte vara helt klar än. PSG vill väldigt gärna behålla honom, där de har varit väldigt tydliga med ytterligare ett år, och det verkar som, om man ska tro samstämmiga uppgifter, att han just nu lutar åt att han kanske ändå stannar ett år till i Paris Saint-Germain och därefter då möjligtvis gör den här USA-flytten. Och det känns ju som att han som nybliven världsmästare ändå vill kanske kröna med ytterligare ett år och kanske vinna ytterligare någonting på klubblagsnivå. Han har ju fortfarande inte åstadkommit det han är hämtat i PSG för att göra. Det ska vi komma ihåg också. Det är ju att ta den där Champions League-bucklan som de inte har lyckats göra än. Just. Nu har de VM-finalen och hela världsmästerskapets två bästa spelare i sin offensiv som de båda vill behålla båda två. Det har ju ryktat om Kylian Mbappé också. Vi kommer prata om honom igen även i det här vinterfönstret. Och Neymar på det också. Så en revanschsugen Neymar. Så de har ju materialet för det, så att säga, om alla samsas och håller ordning och det inte blir för mycket dokusåp av det hela. Men jag lutar ju åt att han stannar i PSG i alla fall. Mm.
Det är ju där han kommer tjäna mest pengar. Så att det är väl inte helt orimligt. Han tjänar väldigt mycket pengar i PSG. Så att, vill de förlänga ett år till... Han känner kanske att han har mer. Jag kan också tänka mig att han får mer lust att fortsätta spela. Han spelar så pass bra som man gör i det här VM:et. Han får vinna den här. Det är liksom, man får ju en boost såklart utav de här framgångarna och känner kanske att fan, jag har mer att ge. Det skulle vara coolt att vinna Champions League med en annan klubb än Barcelona till exempel.
Dra på sig bischten igen ännu en gång i något annat, för att lyfta en annan trofé. Det finns mycket som är logiskt i det. Han verkar ändå trivas ganska bra där, och han och Neymar är ju jättegoda vänner sedan tidigare också och trivs bra med varandra på planen. Han har visat jättefin form under hösten, ska vi komma ihåg. Det är inte en Messi som kommer in till det här VM:et med någon sviktande form, utan han kom in med skäl att argumentera för att han har varit en av världens bästa spelare idag också, och inte bara på sikt bakåt. Så nej, det är helt rimligt att stanna i Europa längre. Sen hade man ju velat se en Last Dance variant se honom varit... på något sätt avsluta det kapitlet. Hade varit väldigt vackert för sagan, tycker jag, men samtidigt PSG kan ju utmana om titlar som Barcelona inte kan just nu. Det är väl känslan.
Så är det verkligen. Messi kanske ingen mästerskapsraket. Vi visste ju vem Messi var redan innan det här VM:et. Någon som däremot har gjort den resan i mångas ögon är ju Enzo Fernandez. Kom till Benfica i somras från River Plate. Inte så många, har gjort en fin säsong i Benfica, absolut. Defensiv mittfältare. Kommer inte det här argentinska laget, slår sig in. Lo Celso skadas bland annat. Tar den här platsen och är, ja, han är ju med i vår VM-11 som vi tar ut till exempel. Och det har då ryktats om att, först kom det rykten om att Liverpool hade skrivit ett förkontrakt med Benfica om Enzo Fernandez redan före VM.
Det dök upp före VM också.
Ja. Det har då förnekats, det ska inte finnas något sånt, intresset är där, det pratas om att han eventuellt ska göra den flytten till sommaren. Men man kommer såklart, framförallt efter sånt här VM, så kommer man ju inte vara ensam om jakten på den här signaturen.
Benfica betalade allt var det 15 miljoner euro, tror jag det var. Och det, jag vet att det var många som noterade att det här kan ha visat att det var ett väldigt smart drag när de gjorde det. Något förvånande att Benfica fick genomföra den här övergången ganska ostört med tanke på vad han åstadkommit i Argentina
15
tidigare.
Miljoner euro är ganska mycket ändå för en 20-åring från argentinska ligan.
Ja, men att det är ju inte vilken 20-åring som helst. Det är en 20-åring som har etablerat sig där borta och visat vad han kan. Och det är inte priset jag reagerar på, utan snarare att de fick plocka honom utan någon större konkurrens.
Eller 21 var han ju när han kom. Han fyller 22 om 3 veckor.
Jaha, till och med det.
I januari.
Januari, barn så att säga. Nej, men nu har han ju trissat upp det där värdet ganska rejält. Om man bara tittar på vad han har gjort i Benfica under hösten, så har det ju värdet gått upp ganska rejält. Nu med det här VM:et, han blir utsett till turneringens bästa unga spelare. Han är med i många av våra drömmelver för turneringen i våra mästerskapslag. Han har, ja, verkligen spelat sig in i det här argentinska landslaget, varit en bärande del av det här argentinska landslaget. Och Benfica måste ju bara sitta och njuta. Och återigen är det bara att lyfta på hatten för Benfica scoutingverksamhet. Inte bara deras ungdomsakademi som plockar fram nya stjärnor en efter annan, utan de har ju en otroligt bra scoutingverksamhet och otrolig förmåga att pricka rätt på värvningar. Vi ska ju komma ihåg att det var väl ungefär liknande summor de hämtade Darwin Núñez från Almeria en gång i tiden, när innan han då fick sitt stora genombrott i Benfica och såldes för det han såldes för till Liverpool, som ett exempel. Så när de gör mycket rätt i den klubben, dessutom spelar de ju fantastiskt bra fotboll också, uppenbarligen med det material de har, för att det är Benfica som har varit alldeles strålande i Champions League hittills under gruppspelet då, med Roger Schmidt som tränare. Så här, vi får se, men jag har svårt att se att han drar nu i vinter.
Nej, jag tror inte han drar i januari, och det var väl inte det som ryktades heller, utan Nej. Det handlar om ett förkontrakt inför sommaren. Han har då en utköpsklausul enligt politisk media som ligger på runt 120 miljoner euro eller 105 miljoner pund. Så att det är ju rejält med pengar.
Det betalar ingen nu om de inte är tokdesperata.
Den utköpsklausulen finns då. Den skulle man ju då kunna trigga redan i januari, såklart. Men det handlar väl i första hand om att komma överens om en övergångssumma till nästa sommar för Enzo Fernandez. Det är i alla fall det som Liverpool har försökt göra tidigare enligt rapporter. Det finns dock ingenting skrivet här och nu. Vi vet ju också att Liverpool jagar Jude Bellingham dessutom. Att lösa båda känns, ett, väldigt dyrt. Två, som att, ja, men ska de två komma till sommaren då? Liverpool är ju framförallt i stort behov av mittfältare här och nu. Så att, ja, det är... Det kommer vara många där och dra, så kan vi väl säga. Jag tror inte att det är omöjligt om det är tillräckligt många som är där och dra. Så att han gör en fantastisk säsong i Benfica, den fina formen fortsätter i Champions League och i ligan och så vidare under säsongen. Men då kommer de säkert få den där klausulen betald. Det skulle inte alls förvåna mig.
Ja, de är bra på att ta pengar också.
En 22-åring som redan är så här bra, han är argentinare, han är liksom, han har ett namn, jag menar, det makes sense liksom.
Han är dock en innermittfältare som i grunden har en defensiv prägel, även om han har varit briljant offensiv också här och visat det. Han har ju Han har ju tvåvägskapaciteter, han är väldigt komplett som mittfältare och kan hantera väldigt mycket på planen, och passningsfoten är ju strålande
också. Vi har ju varit inne på det, att det är det man vill ha nu. Man vill ju ha en ja, tvåvägsmittfältare som defensivt alternativ.
Det är en sak med Jude Bellingham som är 19 år och är bärande i ett lag som Borussia Dortmund och gjort det under ganska många år. Dessutom har ett engelskt namn och så vidare. Där finns en hype som är på en helt annan nivå. Jag har svårt att se någon klubb betala en miljard för Enzo Fernandes här och nu på VM-hypen.
Nej, inte
då
på
ska
VM-hypen.
Han ju göra, då ska han ju ta Benfica till typ semifinal i Champions League. Då kan vi börja prata att han på egen hand, ungefär som Frenkie de Jong gjorde där under den där Ajax-resan. Då kan vi prata om att det kan vara väldigt stora summor som betalas, men jag tror att klubbarna ändå är lite mer avvaktande här. Det ska ju vara, förutom Liverpool, Manchester United, det är där Newcastle ska vara väldigt intresserade och koppla väldigt friskt samman med honom också. Real Madrid har varit intresserade så länge av den här spelaren, men ja, som du nämnde det, det blir svårt att lösa både Bellingham och Fernandes, så det finns en möjlighet att det blir bara Fernandes och ingen Bellingham. Och det vet inte vad liksom Liverpool kretsar med tanke på att Bellingham är så pass önskad.
Det handlar ju framförallt om att han och hans familj vill hem till England igen. De ser det som det mest naturliga steget i hans liv och hans karriär. Och att, men han är så pass ung att man har alla möjligheter att spela för vilken klubb som helst i världen. Om den här utvecklingen fortsätter, om man fortsätter att utvecklas. Så att man kan göra steget till Spanien eller till Bayern München eller vilket lag det nu är, till PSG, alltså vilket lag det nu är som kan erbjuda det mest intressanta längre fram. Men att man nu vill flytta tillbaka till England, och då handlar det väl om tre klubbar, Liverpool, City eller kanske Chelsea, Manchester United, vad det nu är.
Jag tror inte Arsenal och Tottenham är där.
Det är ju lite det jag känner är det man missar i sådana fall. Det är klart att det är mycket pengar och så vidare. Jag tror att man är beredd att betala de pengarna i och för sig. Men då är frågan, just med tanke på att Jürgen Klopp så tydligt, för det har ju kommit från så många olika källor, att Jürgen Klopp så tydligt har sagt att vi ska ha Bellingham till vilket pris som helst. Det ska vara vår spelare. Det är han som pushar för det. Om det inte blir så då undrar jag vad vi har för relation mellan den sportsliga ledningen och Klopp och så vidare, eftersom det så tydligt är hans fokus för det här mittfältet. Det är den spelaren han vill bygga det här mittfältet runt. Och det är ganska samstämmiga uppgifter som gör gällande att det är Jürgen Klopp framförallt som driver den här jakten på Bellingham, att det är Liverpool som är de som pushar absolut hårdast.
Är det inte så på något sätt kanske att Enzo Fernandes, alltså man lägger grunden för en backup? Alltså om det mot förmodan skulle misslyckas med Bellingham, man säger nej, men jag ska ju till Real Madrid, vad håller ni på med? Från ingenstans, man vet aldrig. Att man då har det tydligt så att man inte hamnar i samma sitt som man gjorde den här sommaren. När man, ja, där man inte hade någon överhuvudtaget tydlig. I det här fallet finns det ju två unga mittfältare som har otroligt kompletta egenskaper som båda på något sätt skulle kunna finnas på marknaden. Båda skulle kosta mycket. Att Liverpool ser till att ligga väldigt bra till i båda de jakterna. Så att säga. För det sägs ju att Fernandes också har, alltså skulle föredra Liverpool. Om vi tittar på de engelska klubbarna det handlar om här också. Så att, och man har en god relation med Benfica sen tidigare. Det finns många, många aspekter i hela som att Liverpool sitter ju ganska bra till. Någon av de här mittfältarna kommer de i värva. Det är jag helt övertygad om i alla fall.
Och det finns såklart fler spännande namn. Inte minst det här argentinska laget. Det är ett ganska orutinerat, framförallt mittfält. Visst, Rodrigo de Paul har varit i La Liga en bra stund.
Han har varit bedrövlig under hela hösten. Och han var bedrövlig i början av den här turneringen också. Men sen har han ju växt på ett extremt sätt.
Men den kanske, ja, vi pratade om Enzo Fernandes som en raket. Den andra raketen såklart, Alexis McAllister. När Scaloni fick frågan vem är den först ut på din team sheet, så är det så här, ja, men det är ju Messi såklart, och sen är det McAllister.
Det säger en del.
Och det sa han redan tidigt i turneringen. Och var så här, men varför säger du, ja, men bara titta på honom så ska ni få se. Och han har ju visat vilken enorm höjd han har i sitt spel. Pratas nu såklart då om en flytt redan i januari. Brighton ska inte alls vara i något behov av att sälja. De vill inte sälja, de behöver inte pengarna. De vet att de kommer få precis lika mycket pengar för honom i sommar. Tottenham är ett lag som har nämnt som har gett sig in i jakten på McAllister nu. De behöver få in någonting på det där mittfältet, jag är känslan. Tycker att försvaret är bra, tycker att anfallet är bra, men just på mitten har det gått trögt av någon anledning för Tottenham. De värvade ganska fint tyckte jag i somras. Det kändes som att Bissouma och så vidare tillsammans med de befintliga skulle kunna...
Ja, Höjbjerg Bentancur. Ja. Men det är ju det att det finns inte så mycket bakom det. Bissouma har ju inte alls kommit in i det. Han spelar väl i för sig när de väljer då tre mittfältslösningar, men sen har det väl varit Oliver Skipp bakom. Rätta mig om jag har fel, om det är någon man har glömt. Tycker ju man har slarvade bort Gio Lo Celso lite överlag, att han inte, absolut han kom inte upp i nivå i Tottenham, men det finns mycket mer fotbollsspelare där. Skadad nu för övrigt, och missade ju dessvärre den här argentinska supersuccén under VM. Kanske hade tagit truppplatsen före McAllister annars, vem vet vad som hade hänt då. Men McAllister, United har väl också dykt upp där som ett av, men United dyker upp i alla sådana sammanhang. Han kommer inte gå i januari heller, tror jag. Alltså, jag på något sätt både gläds och lider med Brighton på samma gång. För att nummer ett, ja, de har en spelare som betyder mycket för dem, som får visa hela världen vad han kan, vad han har gjort under hösten i Brighton när han har varit strålande. Kanske mer i ögonfallande för sina otroligt fina fot på fasta situationer och det han har gjort där. Men ja, och nu så här, hela världen ser honom, hans pris skjuter rakt upp i höjden, men Brighton vill inte hamna i det här läget, de vill inte sälja mer som du sa, så att
nej, de har ju inget, samtidigt så är det klart att han själv är nog sugen på en flytt, att liksom smida medans järnet är varmt.
Ja, det tror jag absolut, om det beror ju på vilka klubbar som kommer såklart, men
ja, och frågan är ifall Tottenham är en klubb som kan locka tillräckligt mycket för att han ska liksom på något sätt tvinga igenom en flytt i januari redan. Jag tror nog att han blir kvar resten av säsongen, åtminstone i Brighton. Sen är ju frågan också, det är inte så att han har varit ligans bästa. Den spelaren i Brighton vi har pratat mest om har varit Trossard.
Ja, men han är ju bara bra mot vissa lag.
Ja, han är bra mot de bra.
Han hade ingen bra VM.
Nej, det hade han inte.
När han väl fick spela
han fick
så
inte
var
spela
han ju...
mot tillräckligt bra motstånd.
Ja, men då, Kroatien, det duger väl. Han är totalt anonym, den start han fick. Stackars Trossard, ja. Inte alls ett VM att minnas för honom.
Han är ju lite sånt tyvärr. Vi skojar ju om att han alltid är bra i stormatcher och så här, men han är ju upp och ner. Han kan vara väldigt osynlig och han kan vara bäst på plan. Man vet inte riktigt vad man får. Lite kan vi, alltså McAllister har varit bra i Brighton, men det är inte så att han har rivit upp himmel och jord där och varit den en helt outstanding spelare. Nej. I det laget, det har han inte varit. Så bra som han har varit i Argentina under VM har han absolut inte varit i Brighton under någon tid.
Och här är ju då är det återigen den här VM-varningen man kan lägga, och han tycker jag verkligen symboliserar den. Enzo Fernandez är en sak, för han har en ung framtid. McAllister är inte lastgammal på något sätt, det är inte det jag menar, men ja, det finns en risk att du betalar ett överpris för en spelare som i själva verket inte är riktigt så bra som det här VM:et ger sken av, om vi säger så. Sen tror jag absolut att han fortfarande skulle vara en nyttig värvning för Tottenham. Jag skulle kunna se honom gå in och göra ett gediget jobb på ganska många mittfält i Premier League och även i andra ligor. Andra ligor har svårt i och för sig att få fram de pengarna för att kunna värva loss honom som det lär krävas, framförallt nu i januari. Men nej, jag tror att också att han blir kvar. Vi sitter här och säger de ganska många här just att de blir kvar i januari, men några ska väl flytta på när det väl drar igång.
Nu har vi pratat om hype-spelarna. Vi har en hype-spelare kvar.
Finns nog några fler.
Finns några fler, men en central mittfältare som också var fantastiskt bra under det här mästerskapet, Sofia Amrabat, som spelade i Fiorentina. Samma sak där. Han var jättebra i Fiorentina. Inte så att han har varit alltså Serie A's bästa spelare och varit helt outstanding. Det är lite grann sådär McAllister i Brighton. Fiorentina har väl lite högre status i Serie A än vad Brighton har i Premier League. Visserligen, även om Brighton växer för varje säsong som går.
Ja, så är det.
Där är en spelare man kan tänka sig skulle kunna röra på sig i januari.
Absolut.
Jag tror inte att Fiorentina nödvändigtvis vill att han ska försvinna, men får man in med några hundra miljoner för honom så skulle det nog smaka ganska fint ändå.
Ja, de skillnaderna är McAllister förlängde med sitt kontrakt med Brighton till och med auktionsår redan nu i oktober. Mm. Så att han är väldigt nyligen committat till Brighton. I Amrabats fall så har han ju ett kontrakt som går ut 2024.
Ja.
Det vill säga, om du väntar ett halvår till, då kan du ta väldigt lite betalt för honom. Han har en ganska kort kontraktstid, 26 år gammal. Nu pratar vi att smida medan järnet är varmt. Mm. För att Fiorentina ser ju också möjligheten att nu kan vi sälja honom för ett ganska rejält pris. Runt, det sägs för att det är runt 40-45 miljoner de ska kräva för honom. Vilket jag tycker är en väldigt rimlig prissättning i det här läget från dem. De får ganska bra betalt för spelaren i fråga. Men det är inte en prislapp som nödvändigtvis kommer att avskräcka de lag som är i desperat behov av mittfältare. Till exempel Liverpool som vi har i den jakten. Mm. Vi har ju till exempel även Atletico Madrid som ska vara väldigt intresserade av att värva honom. Jag vet inte vart de ska få pengarna från, men det är en annan sak. Skillnaden här på något sätt är att jag känner att en spelare som Amrabat, en sån tydlig rollspelare, även om man kanske inte har varit fullkomligt briljant i Fiorentina, han har varit bra och nyttig. Men den typen av spelare med hans egenskaper skulle kunna gå in och göra ett väldigt nyttigt, gediget jobb i väldigt många klubbar. För det är en tydlig bollvinnare, det är en defensiv mittfältsankare som sliter, kämpar, även har andra egenskaper och fina fötter. Så jag ser ju väldigt stora möjligheter att det skulle vara en lyckad värvning, även om den är baserad på någon sorts VM-hype, att den spelaren skulle gå in och göra ett väldigt bra jobb. Han har ju kopplat samman med Tottenham, som du nämnde tidigare, väldigt mycket tidigare. Det var ju väldigt mycket snack om Tottenham både förra fönstret och fönstret innan det. Fönstret innan det slutade ju med Bentancur istället, som han värvade då. Och då var det ju mindre summor det pratades om i övergång. Men nu har jag ju VM-prislapp. Nu har du väldigt många fler klubbar som är intresserade, och jag tycker jag blir väldigt förvånad om inte någon klubb faktiskt köper loss Amrabat, för det finns ju många lag som behöver inom mitt fält där, och framförallt i den profilen, Liverpool, ja, till exempel.
Verkligen. Ja, men det känns som en spelare som skulle passa. Han har rätt åldersprofil, han har alltså han ska kliva in i sina bästa år nu.
Utifrån den gamla modellen som vi har förväntat oss. Jag tror att den har sjunkit lite, men det är en annan sak.
Ja. Nej, men det är också en prisbild där man kan tänka sig att det är en spelare som kommer in, släcker bränder här och nu, tar en mer en rotationsroll kanske om ett eller två år. Han finns tillgänglig, han är inspelad när du väl kanske ska ha in en Jude Bellingham kanske, och en talang till. Jag menar, du har också talanger i klubben som ska på något sätt slussas in i det här laget, med Harvey Elliott och så vidare, som man fortfarande tror mycket på, där man kanske inte måste göra en ekonomisk vinst på en Amrabat om man får honom för, säg, 30 miljoner pund.
Vilket jag i och för sig inte tror att det kommer kosta mer, men absolut.
Ja, kommer heller inte ha en jättehög lön. Lite så som James Milner har varit. Nu är James Milner på väg ut från Liverpool, vad det verkar. Vi får se lite grann. Det pratas om ganska stora omgörningar på det mittfältet under de här närmaste åren.
Jag tror det skulle säga sense. Det pratade om ganska stora anbud från bland annat Qatar och Saudi till James Milner. Det hade varit någonting.
Det hade varit märkligt.
De borde försöka.
Man vill ju fortfarande att James Milner ska hem och göra en säsong i Leeds, så att han ska liksom knyta ihop den där säcken.
Men ska han göra det under Jesse Marsh i det här Leeds?
Ja, varför inte? Vad fan? Alltså,
ja, han kanske hade tillfört ganska mycket i och för sig. Sillypodden tillbaka, nu är jag på James Milner igen, det är ändå fint.
Det är klart.
Här tycker jag ju också att Tottenham borde ju väcka det där intresset ganska rejält. En annan klubb jag skulle kunna tänka mig skulle ha ganska mycket nytta av Amrabat i Arsenal.
Mm.
Alltså som komplement, vem vet när Thomas Partey går sönder, han gör det förr eller senare på en säsong. Och då är det lite tunt där. Det hade varit väldigt spännande att se honom där, och han hade kunnat göra mycket nytta på så vis. Men det mest logiska just nu är ju de som har mest panik för att få in en spelare på den positionen är ju Liverpool.
Ja.
Chelsea är en annan klubb som jag tycker han skulle absolut kunna gå in i. De har ju en mittfältssituation som vi kommer lite närmare in på om en stund, där de kommer att behöva värva någonting.
Mm.
Inte nödvändigtvis det här vinterfönstret, men garanterat.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Grattis sommar.
Fler succéer från VM. Här är ju ingen okänd spelare visserligen. Guardiol, RB Leipzig, fina mittback, gjorde ett alldeles förträffligt VM. Såklart pratas igen om vi vet. Unga duktiga mittbackar växer inte på trän. Så är det verkligen. Så att där kommer det definitivt finnas stora anbud att hova in för RB Leipzig när de väl bestämmer sig för att sälja, för de är inte heller i någon position där de behöver sälja någonting eller är en speciellt intresserade av det.
Han dök upp i mitt Twitterflöde nyligen, Guardiol, på någon kroatisk länk där han stod med ett stycke tobak i handen efter och firade då. Det är på något sätt så här, de har tagit ett brons i VM, liksom, låt han ha sin minisemester, kan jag känna på till viss del. Men det kanske inte är jätteproffsigt och någonting som kan möjligtvis avskräcka folk. Men det är som sagt, va, Robert Prochineski klarar sig ganska bra under alla sina år, om vi ser så att det finns fotbollsspelare och fotbollsspelare när det kommer till det. Men i Guardiols fall, ja, Leipzig sitter ju jätteglatt i den här situationen, för att de vet att vi har ingen behov att sälja. Vi har ingen stress. Guardiol kom i princip nyss hit, mer eller mindre. Han gör det fortfarande jättebra. Han själv är vettig nog och vet att han fortfarande kommer få sin flytt förr eller senare. Och kan nog välja och vraka mellan klubbar då. Vi pratar ändå om att det är klubbar som City, Real Madrid och Chelsea som vill värva honom. Och det är inte via klubbar som helst. Men han ska ju då ha en utköpsklausul, sägs det, på runt 1,2 miljarder kronor som aktiveras 2024. Och det ligger ju väldigt bra i tiden. Det är inte omöjligt att Leipzig skulle kunna försöka slå ihop en deal tidigare än så, att ta 80 miljoner euro i handen för att säkra honom till typ 2023, för att inte få en situation där han sitter och tjurar. Men de har ju alla S på rocker, men här, ja. Eller alla S i rocker, men på har de absolut inte, utan i den. Men någonstans kommer han gå förr eller senare, det kan vi säga. Inte dock den här vintern. Återigen.
Nej, jag tror inte heller det. Och det är ju igen en sån där spelare som inte behöver ha någon brådska någonstans.
Nej, han vet vad han kan.
Ja, och jag menar, han är så ung så att det finns alla möjligheter i världen att gå vart som helst i framtiden. Ja. Det handlar här om att samla på sig erfarenheter och att utvecklas i så hög utsträckning som möjligt i en miljö som man trivs med och i en grupp som man trivs med. Och har man det där man är, så finns det ingen anledning att stressa iväg någonstans.
En spelare som inte var stressad över sin klubblagssituation hade inte firat en bronspeng med att ta en cig på krogen. Han är ganska lugn i sin situation på alla sätt och vis.
Absolut. Chelsea är ju en spelare som har nämnts med Guardiol, men där pratas det ju om mittfältsförstärkningar. Vi nämnde Amrabat. Det pratas också om Caicedo igen från
det
Brighton.
Det pratas om alla klubbar. Caicedo bud hit och dit. Det är United, det är Liverpool, det är Chelsea, det är...
Ja. Igen, Brighton behöver inte sälja någon och de är inte så sugna på att sälja någon.
Han var faktiskt väldigt bra i VM också, vi ska komma ihåg det. Jag tyckte det lite synd om Ecuador, för jag tyckte de gjorde tre väldigt bra matcher. Men ja, mot Senegal, absolut, de har en period i den matchen där de inte kommer upp i nivå. Det är det som blir fallet för dem. Men de spelar jämt med Nederländerna. De körde ju fullkomligt över Qatar i premiären också. Och har ett väldigt bra lag. Och Caicedo tyckte jag var en av de som briljerade mest. Han kommer spela fler VM, det är jag helt övertygad om. Men då kommer han antagligen göra det i en större klubb, det är väl känslan. Det är väldigt, väldigt mycket, ja, det kan inte vara så mycket rök utan eld så att säga. Och vi har ju alla sett vad han kan göra, den spelaren. Men jag tror inte heller att det blir någonting i januari om man inte betalar ett väldigt stort överpris. Men sen är det ju en mittfältare som har väldigt spännande egenskaper och är väldigt ung fortfarande.
Det pratas också om då Bayer Leverkusens, du får hjälpa mig med uttalet här på efternamnet.
Ja, Hinkapi.
Hinkapi, alltså det är ju en accent över et.
Ja, Hinkapi.
Ja,
måste det bli.
Hinkapi.
Ja, ekvadorianska namn sitter
det. Precis. 20 år gammal.
Också gjorde ett jättefint VM i hjärtat av det ekvadorianska försvaret. Fick ett stora genombrott i Bayer Leverkusen förra säsongen. Ska ju vara någon form av backup-alternativ som Chelsea överväger då, säger Stanley Sky Sports i alla fall. istället då för Gvardiol om man inte lyckas lösa honom och vinna den dragkampen. Incapié som har en förvånansvärt låg transfersumma som det rapporteras om, kring runt liksom 30 miljoner värderas han till i euro då. Det tycker jag är väldigt lågt för honom. Borde värderas högre. Skulle säkert kosta lite mer också, kan man tänka sig. Men ja, det är en sån spelare som har väldigt kul att se i en större klubb. Jag hoppas inte att han gör den här flytten som vi sett många väldigt lovande spelare i typ La Liga, Bundesliga, Serie A göra, typ hamna i Aston Villa till exempel. Inget ont om Aston Villa på så vis, men någon måtta får det vara med sådana lovande spelare hamnar i mittenklubbar i Premier League.
Mm. Bayer Leverkusen har inte gjort någon jättebra säsong.
De har gjort en katastrofal säsong, kan man lugnt konstatera.
Ja, så att ska de göra sig av med en av sina mest lovande spelare här och nu, så får de fan lov att ersätta honom med
de
någonting.
Har, alltså mittbacksmässigt så har de ju Jonathan Tarr, de har Odilon, Kosunou, gamle Hammarby. Bekantingen som faktiskt gjort det väldigt, väldigt bra i Bayer Leverkusen också, så där, på den fronten har de ganska gott ställt ändå, måste man säga. Och så har de ju Tapsoba givetvis dessutom, som var verkligen i ropet för något år sedan. Så att den positionen är de ju ganska gott ställt på. Incapié och dyker upp lite från ingenstans förra säsongen. Alltså jag tror att de har råd att sälja, men jag hoppas att de tar bra betalt i sånt fall och att han går till en klubb där vi får se honom på den allra högsta nivån. Ja, det är ju Bayer Leverkusen också, ska jag givetvis säga. Så det är en hög nivå på dem.
Absolut, bara inte just i tabellen här och nu.
Nej, absolut inte. Och inget ont om Bundesliga.
Nej, 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 nej.
Förlåt om du lyssnar, Kevin Böder.
Barcelona närmar sig en free transfer för ingen mindre än N'Golo Kanté.
Och det har jag satt och nynna på innan. Klassiska franska VM-låten.
Precis. Det är klart att N'Golo Kanté, jag tycker en av sin generations absolut bästa defensiva mittfältare.
Defensiv libero.
ett geni på en fotbollsplan, som tyvärr då de senaste säsongerna har varit alldeles för skadad. Och när han spelat, ibland varit stundtals briljant, men också har vi sett honom formsvag faktiskt i perioder även. Men då har vi misstänkt att han kanske har dragits med skador och med saker som har hindrat honom, för att hans stora förtjänst som fotbollsspelare är ju hans rörlighet, hans förmåga att snabbt ta sig och täcka stora ytor. Och en Kanté som inte kan göra det, som kanske är hindrad lite grann, som kanske inte är lika rapp i vändningarna, som inte är lika, har den där hundradelen in i alla närkamper. Jag menar, att vara så framgångsrik och vara så liten på den positionen i Premier League, då har man någonting annat, då har man en timing och en spelförståelse som är över något, ja men något nästan alltså helt unikt. Och det är klart att om Barcelona kan få den N'Golo Kanté så som han spelade för VM för 4 år sedan, de åren när han var som allra allra bäst, säsongen i Leicester, de 2 säsongerna som följde i Chelsea, där jag tyckte att han var kanske hela världens bästa på sin position. Där är jag ju rätt länge sedan han var. Och kan Barcelona få den N'Golo Kanté, ja men då är det ju fullständigt jackpot. Får de inte det, då har de fler gamla spelare med hög lön att förhålla sig till och kontrakt som ska förhandlas och som man kanske kan inte ha råd med i slutändan.
Barcelona har ju en väldigt utstuderad strategi, verkar som, att agera lite som vi sett Juventus göra för några år sedan när man prickade väldigt rätt på fritransfermarknaden. Vi har sett Bayern München agera på samma vis också tidigare. Att vara väldigt duktiga på just tidigt connecta med, plocka in alltså duktiga fotbollsspelare som har utgående avtal för att slippa betala transfersummer. Och det tycker jag är väl en väldigt sund och vettig väg att gå för Barcelona i det här läget. Jag har ju pratat mycket om Jorginho också till exempel, såklart, som även han är tillgänglig. Jag har dock väldigt många tvivel kring om N'Golo Kanté, absolut han är en fantastisk fotbollsspelare om man får vara frisk. Men hans stil i Barcelona sett till vad de vill spela för fotboll.
Han är ju inte tiki-taka, det är ingen tiki-taka-spelare.
Nej, och då ska du bilda mittfält med Gavi, Pedri, N'Golo Kanté. Jag är inte helt övertygad.
Det är ingen buskets.
Jag är ju väldigt mycket mer för Jorginho. Och ha som en rak ersättare till buskets. För mittfältet tycker inte jag bara slå. Absolut, jag vet att de vill ha en mer bollvinnande typ, för de tycker inte att Frankie C har funkat. Jag tycker väl Frankie C ska få lite mer matcher, speltid och tid på sig att faktiskt visa vad han kan. För hittills har det varit ett fullkomligt slöseri att se honom använda så lite som han har gjort. Och där kunde man argumentera för att, ja, varför värvar de Frankie C i första taget när det inte, uppenbarligen inte finns en plats för hans spelstil i det här på start på planen. Mm. Ja, vi ska, Frenkie de Jong ska ju in i den här kategorin också när vi pratar in i mittfältare. Men Barcelona ska ju oavsett dock vilja ha in just in i mittfält, och de vill ha en bollvinnande typ på det här sättet. De har ju kopplat väldigt mycket samman med Onahi som är en bolltransporterande typ som jag verkligen slagit igenom. Tycker jag också en så här smart breddande värvning till deras mittfält. Absolut. Men jag är lite skeptisk till N'Golo Kanté i Barcelona-tröja, det måste jag säga. Jag ser andra klubbar som skulle ha mer behov än N'Golo Kanté. Sen kan det visa sig vara briljant drag, vem vet, om han får hålla sig skadefri. Men jag är lite orolig att han inte kommer göra det. För det har varit väldigt mycket.
Ja, men för, bara förra säsongen så pratade vi alltså, han inledde säsongen med en ljumsk skada som höll honom borta några matcher. Sen fick han corona.
Och ja, det är svårt
han,
att...
Ja. Ja, sen hade han en knäskada i november när han precis hade kommit tillbaka från covid som håller honom borta över hela julperioden. Kommer tillbaka i januari, drar på sig corona igen. Kommer tillbaka efter ett par månader, drar på sig en knäskada i april och missar slutet på den säsongen. Börjar den här säsongen med att dra en hamstring tidigt och har varit borta i stort sett hela den här säsongen. Så att ja, det är två säsonger i stort sett pratar vi om som han, nu vet jag inte när han är tillbaka och redo för spel igen. Hamstring är ju lurigt för att de kan vara väldigt mycket allvarligare än vad man först tänker att de är.
Ja, och det man märker ju att det, alltså, som sagt, det kom ju ganska tidigt. Han skulle missa VM, det har väldigt oklart när han kommer tillbaka och väldigt oroväckande på så vis. Måste bara säga att transfermarknaden är verkligen en fantastisk sida just den där. Den där fliken är helt otrolig. Men nej, det, jag är skeptisk. Jag är skeptisk ändå, för att en av anledningarna till att Kanté inte vill förlänga med Chelsea har att göra med kontraktslängd och så vidare också. Han kommer inte få något tvåårsavtal i Barcelona. Jag är ganska övertygad om. Sport har skrivit väldigt mycket om det här, just att Kanté närmar sig hela tiden. Vi får se om det mynnar ut i en övergång till sommaren, och då kommer de att säkra den relativt tidigt, tror jag också. Som sagt, det är en väldigt fin fotbollsspelare som man undrar väldigt mycket gott, men jag har... Jag har svårt att se att det ska bli en succé i Barcelona, men jag blir gärna motbevisad, för jag tycker N'Golo Kanté är en väldigt sevärd fotbollsspelare.
Ja, jag är inne och läser här lite grann om hans skadesituation. Han opererades då i oktober för den här hamstringsskadan, och de räknar med 4 månader från operationen tills att han är igång igen. Då pratar vi hela november, december, januari, februari. Det kommer inte vara den N'Golo Kanté Barcelona hoppas på i slutet av allt det här. Jag är rädd för att jag är rädd för att vi inte kommer få se den igen speciellt ofta. Han kommer säkert hitta någon form topp till. Han kommer säkert vara i vissa matcher vara sådär briljant som han är, men
om han nu undrar... skulle hitta till Barcelona, det ska vi ju inte slå fast än.
Och då finns det också frågetecken, är han rätt profil från början för Barcelona, för deras sätt att spela?
Exakt.
Så att, ja, nej. Hur gammal är han nu då? Han är 30...
31, va?
31 stämmer mycket bra det. Han fyllde 32 i mars. Så att, det är det också. Det vet vi ju så här, ja, på andra sidan 30. Det var ju länge sedan för mig i och för sig. Man återhämtas inte riktigt lika bra längre.
Insinuerar du nu, Patrik Fyrk?
Du har fyllt 30 ganska nyligen. Jag har sett din återhämtning här. Jag ser att du är lite skakig idag bara för att du hade några kompisar på besök igår.
ska vi lugna oss här?
Jag sitter här och skakar bredvid mig i studion, ska ni veta.
Ja, inte riktigt så, va?
Nej, det är ganska lugnt. Vi har fått mycket frågor om Arsenals anfallsjakt såklart. Gabriel Jesus skadade sig i början av VM. Kommer vara borta ett tag. Vi vet inte riktigt hur länge, men det blir ju ett par månader i alla fall. 3 månader kanske?
Det är en ganska ansenlig period de kommer behöva spela utan honom. Och då är ju frågan, ska man ta in en ersättare? Edin Ketti har fått nummer 14 av en anledning. Han har förlängt sitt kontrakt av en anledning. Vi har inte sett den anledningen under hösten. Nu är det väl på tiden vi får göra det. Sen kan man tycka man vill om det, men de har uppenbarligen gjort det, tagit ett beslut. De har valt en riktning med att förlänga hans kontrakt och ge honom det förtroendet som ändå nummer 14 betyder i en klubb som har, som med tanke på vilken briljant fotbollsspelare var som en gång bar det numret i klubben. Så att jag skulle inte förvåna mig om de går på honom och låter honom få sin chans här.
Jag känner ändå att de måste ha in någonting ytterligare.
Det håller jag med om, och de borde verkligen gå för när de ligger i den position de är just
ja,
nu.
Ja, därför att vi har fått fråga för flera stycken här, vad ska Arsenal göra för att kunna hålla borta City? Ja, de får inte tappa farten, det är ju framförallt
det. Är det.
De får inte tappa
de
farten.
De behöver momentumet.
Tvivlet får inte börja smyga sig in, utan man måste bara rida på den här framgången. Att VM kom nu när man var i... prestationerna hade börjat gå ner lite grann för Arsenal, så VM kom nog inte så dåligt egentligen. Man fick samla lite kraft igen, men så får man en av de sådana viktigaste spelare skadade under det här VM:et då. Så att jag tror att man måste ta in en forward, ge absolut en Ketja chansen. Funkar inte det, så måste det finnas ett alternativ att lösa det.
Och här finns ett jättebra alternativ.
Här finns flera alternativ. Marcus Thuram är det du har skrivit här, det är ett utmärkt alternativ. Ja,
framförallt för priset. Mm. Alltså det som Bildt rapporterar här nu är att han ska ha en prislapp på 130 miljoner kronor. För hans kontrakt går ju ut i sommaren. Mm. Bara kasta pengarna på Gladbach, ta Thuram och spring när någon annan hinner notera att han kostar så lite som han gör. Manchester United borde ju vara där också, de behöver en anfallare med. Ja, det finns väldigt många klubbar som skulle ha väldigt mycket nytta av Marcus Thuram. Bayern München är kanske den klubb som kopplas mest med honom under tiden tidigare här, så att de kommer ju säkert vara där också, men de har väl annat att tänka på när Neuer har varit ute och åkt skidor och de måste ersätta honom, som vi också kommer in på. Men jag tycker Marcus Thuram är ett jättebra alternativ för Arsenal. Sen ett annat namn som har nämnt är Matheus Cunha i Atletico Madrid. En spelare som Atletico ska fundera på att casha in på, då han har haft en ganska perifer roll i Cholo Simeones bygge. De ska väl försöka få pengar för Joao Felix också. Det har vi varit inne på förut att det hade ju varit spännande att se i Arsenal om de skulle få fram de pengarna för honom. Men annars, Matheus Cunha är också bra alternativ, kan spela på kanterna, väldigt, alltså ganska lik Gabriel Jesus i sättet. Det är inte nödvändigtvis en spelare som öser in mål, men en spelare som gör sina lagkamrater bättre med sin teknik, med sin kreativitet, med sin, ja, sitt fotbollshuvud. Och Cunha är en sån spelare som väldigt tydligt skulle kunna gå in och rakt ersätta Gabriel Jesus. Marcus Thuram är en lite annan typ av spelare, men kan ju också figurera på kanterna, kan vara nyttig överlag, men framförallt för det här priset för en spelare i den åldern i det här läget för att bredda truppen, så tycker jag att han är ett, båda de där är väldigt bra alternativ.
Men den jag tror kommer komma är Mudryk.
Mudryk känns ju som prioriteringen. Han lär vara dyrare, men det är ju inte en rak forward.
Nej, men
Mudryk är ett han är inte en striker.
Nej, men nej, det är ju visserligen Gabriel Jesus, men Gabriel Jesus är ju mer än bara en striker i det här Arsenal. Det är lite det jag menar. Man får ju anpassa sitt spelsätt om det kommer in i Marcus Thuram till exempel, som är ganska mycket en power forward, duktig i djupled, han är snabb, han är stark, han är fysisk, han är en avslutare. Gabriel Jesus är ju en länkspelare, en som kan utmana en mot en, duktig på små ytor, drar på sig oerhört mycket bevakning. Det är ju en annan, där tror jag att Mudryk är mer lik i sådana fall.
Mudryk är en speedkula i alla fall från där jag har liksom sett, men då känns det väl logiskt att ja, men det kanske är en Ketia som kommer vara första valet när Gabriel Jesus skadar. Jag ska komma ihåg, det är några månader han kommer komma tillbaka när säsongen är slut.
För det är det som är grejen. De kan ju inte gå in och liksom köpa en rak ersättare till Gabriel Jesus, för då står du med två stycken.
Vilket de egentligen borde ha, men som sagt, kontraktsförlängningen med en Ketia måste ju skicka en signal om någonting. Annars så ska de ju skeppa honom så fort som möjligt, för att annars har han skrivit på falska premisser. Man kan tycka man vill om det. Jag säger inte att det är rätt beslut att spela Edin Ketia, men jag tror att det är där de kommer göra. Och han kan göra sina mål, det vet vi. Och jag tycker han ändå har bevisat sitt värde när han fått chansen. Och Arsenal ser uppenbarligen ett värde i honom. Men om du då skulle ta in Mudryk till exempel, han kan ju figurera på kanten. Du kan mycket väl använda Gabriel Martinelli i central anfallsroll också om det skulle behövas. Så att du har nog rätt i det, att Mudryk är nog första valet. Det känns som
sen att... har du väl rätt, att han är kanske mer en offensiv mittfältare, ja, än en forward.
Han är mer ett komplement till...
Han är så dribblings... Alltså han är ju... Jag har inte sett jättemycket av Mudryk. Man har sett honom i Champions League, man har sett highlights. Men det man framförallt har sett är ju målen och alla de här dribblingarna och fantastiska filterna.
Snabb och blond är han.
Ja.
Sen har du ju Fabio Vieira som ska in i den här ekvationen också. Som säkert ska få sin speltid, som är värvat som en truppbreddande spelare. Men det är ju just det, du värvar ju truppbreddande spelare för att de ska kunna vara tillgängliga i ett sånt här läge. Så att... jag tror ändå Arsenal inte är så stressade, och jag är inte förvånad om... ja, Mudryk vill de ju ha, men det tror jag finns en långsiktigare tanke med också. Men om det inte blir honom så tror jag inte att de kommer panikvärva in någon, även om jag tycker att Marcus Thuram för det här priset är ett fynd.
Mm. Ja, jag är också väldigt förtjust i Marcus Thuram. Jag tyckte också att han har varit bra när han har kommit in för Frankrike. Han är ett hot hela tiden. Framförallt den här kombinationen av fysik och snabbhet.
Speed. Alltså, ja, jag tycker han är en väldigt bra anfallare. Han har visat det i Gladbach under hösten också.
Jag har ju sett den profilen ganska mycket här när vi tittar på en Haaland, vi tittar på en Darwin. Det är stora, det är starka och väldigt snabba forwards som har varit liksom modellen. Det är lite det som är trenden just nu.
Thuram har väl inte riktigt den edgen kanske riktigt. Men...
nej, alltså... nej,
jag förstår tanken.
Vi kan inte jämföra någon med Haaland riktigt. För att jag menar, han har gjort saker som ingen annan har varit i närheten av rent siffermässigt.
Ska det bli kul att se honom igen, tycker jag. Det måste jag säga. Det var ett tag sedan nu.
Han har vilat, får man hoppas. För att han hade också en lite svikande form precis före VM-uppehållet här.
Ja, men nu fick han sina dagar i huset i Marbella, och sen så har han varit på träningsläger här och är ju superredo för det som komma skall. Han kommer säkert rösa in mål även under våren.
Ja, det blir mycket spännande. Vi ska ju säga någonting om Bayern München också. Manuel Neuer bröt benet när han åkte skidor. Klantarslet. Man måste ju vara galen om man sitter som Bayern München-supporter. Hur fan kan du åka skidor? Det är ju en klassiker att det får inte fotbollsspelare göra under karriären. Och så måste de ta igen det efter karriären. Men tydligen så får Manuel Neuer
Neuer ligger i någon gränszon.
Det förvånar väl ingen att Manuel Neuer får göra som han vill.
Nej, såklart.
Han är ju Manuel Neuer.
Han är en tysk målvakt med pondus. De får göra vad de vill. Vi har sett vad Oli Kahn och Jens Lehmann gjorde genom åren. Och det är väl fint att Neuer tar fram lite mer av den här galningen i sig, så han inte bara framstår som en robot. För det har han ju nästan gjort om man jämför med vad Oli Kahn och Jens Lehmann gjorde när de var aktiva. Nej, men här är det många alternativ och många spännande alternativ som du pratar om. Alltså Alexander Nybel är väl väldigt logiskt alternativ egentligen, om man skulle kunna lösa tillbaka honom. Det här är ju en superchans för honom i sånt fall om det skulle gå. Jan Sommer, det hade ju också varit någonting, och stackars Gladbach tar typ en av ligans absolut bästa målvakter om de skulle lösa honom. Han har ju ett utgående avtal, men där vill ju även Manchester United, de vill ersätta David De Gea med någon. Något överraskande Inter som kopplas samman med Jan Sommer också. De har väl tröttnat på Onana eller på Handanovic. Ja. Satsa på Onana låter vara, känner jag i alla fall.
Ja, faktiskt.
Han fick ju lite tidig ledighet också under VM, så det var ju perfekt och fick lite vila och hänga med polarna i Kamerun.
Det var fina bilder.
Jättefina bilder tyckte jag det var. Sen hur han hamnade där är en annan sak. Men och Livakovic verkar väl vara off. Bonobo verkar vara off. Nu vi pratar alla de här VM-hypade målvakterna som är såklart kopplat samman med större klubbar. Livakovic tycker jag väl faktiskt förtjänar en flytt om han vill och läget dyker upp. Hade varit en väldigt bra värld.
Ska ju enligt rapporterna varit helt briljant även i Dinamo Zagreb.
Ja, han har ju det. Så är det ju.
Före VM också. Det är inte så att han... som vissa svenska målvakter gör ibland, bara plötsligt ser ut som världsstjärnor i landslaget. Och sen så fort de drar på sig en klubblagströja så ser de ut som nybörjare.
Nu för tiden så fort de drar på sig en klubblagströja så ser de inte fotbollsplaner. De sitter med träningsoverallen på bänken. Ja. Vilket ju är ett problem tycker jag överlag för svenska målvakter. Ett annat namn som är väldigt spännande också, men det kommer ju aldrig hända, det är att de kopplar samman med vår vän Emiliano Martinez. Det är kul för Robin Olsen om det händer.
Ja, men Aston Villa kommer aldrig sälja honom.
Det är såklart de inte kommer.
Sen... Aston Villa har ju stora planer.
De ska älskar ju, de att du ändå ju... uttalade Villa. Aston Villa
har stora planer för framtiden. De ska ju värva Joao Felix. De kan ju inte göra sig av med spelare.
De kommer ju ta typ Hinkapi också. Alltså ja. Det är det som är det värsta. Alltså, jag ser ju framför att de kommer värva jättemycket superbra spelare. Men nu är Unai Emery tycker att jättebra val för dem. Mm. Jag tror att det här kan bli väldigt bra. Jag tycker att Unai Emery är en väldigt duktig tränare. Väldigt skicklig. Och det känns som att de äntligen har tagit ett rätt beslut som kan ta dem i rätt riktning. Det är min känsla i alla fall med det. Vi får se vad han får in för material. Jackson Martinez vill han väl ha. Eller från Villarreal som han hade som sin adept där. Var det snack om. Som, för att bredda anfallspositionen.
Vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Vi har fått en hel massa. Jonas Åkerblom undrar, vad behöver Newcastle för att hålla sig kvar topp 4? Alternativt klara topp 6? Ja, de har alla möjligheter att klara faktiskt topp 4.
Med det material de har.
Med det materialet de har. Det de behöver, alltså de behöver lite fler alternativ. De behöver lite mer bredd kanske. Jag tycker startelvan är nog tillräckligt bra. Det är klart att de skulle... De behöver få tillbaka sin Alexander Isak. De behöver få in honom i... Callum Wilson är bra. Alexander Isak är bättre.
Lite osäkert när Isak kommer tillbaka verkar det som också. Ja. Är lite oroväckande där att han inte verkar vara klar för ligacupspel som många hoppas han skulle vara nu till veckan. Mm. Får vi se hur status är på honom lite där och hoppas han kommer tillbaka så snart som möjligt.
Han erbjuder ju någonting annat än vad Callum Wilson gör. Callum Wilson är ju väldigt mycket en kraftfull boxspelande forward, duktig djupled och sådär, men inte, han har inte fötterna på samma sätt som Alexander Isak har, som kan utmana en mot en, kan erbjuda ett mer etablerat anfallsspel också skulle jag säga. Alexander Isak tillsammans med spelare som Bruno Guimaraes som har varit helt magisk. De får väl tillbaks sen Maximan.
Ja, där tänkte jag på att där har du ju ett visst, sparkapital i det här Newcastle.
Ett visst sparkapital.
Som kan verkligen vara en katalysator för dem under våren och verkligen lyfta om Almirons form sviktar något. Vi får se om det gör det.
Ja, de har ju några spelare som har spelat lite över sin kanske
Almiron till
normala
exempel.
Förmåga.
Hade man inte velat ta in en riktigt, alltså nu är Joel Linton har varit strålande i den där rollen som bollvinnare och box to box. Ja. Men ett ytterligare in i mittfält alternativ hade i alla fall jag gärna sett i Newcastle.
Och sen spelare som Joe Willock tycker jag också har spelat lite över sin, han har överpresterat lite under den här
man förstår
hösten.
Varför de vill ha Enzo Fernandez.
Ja, verkligen.
Det hade gått in ganska bra i det där laget, det
är,
kan jag säga.
Det är ju fortfarande så faktiskt att spelare som Jacob Murphy och Sean Longstaff för att få speltid i det här laget.
Det är
så
ju ändå att, fint.
så att det är klart det finns förbättringspotential.
Ja, absolut, så är det. Paul Dammet, mycket anlirat i år.
Han har inte annat spelat så mycket. Men annars tycker jag man har ju Trippier tillbaka, alltså jättebra.
Frisk Trippier, du har Fabian Schär som jag tycker är konstant underskattad i sin mittbacksroll.
Ja, man fick in Sven Botman.
Vår favorit, Burn har vi också.
Dan Burn finns. Man har en bra målvakt i Nick Pope.
Jättebra lag.
Ja, och jag menar, Bruno Guimaraes styr och ställer på mitten. Man får tillbaka Alain Saint-Maximin som ju är hela ligans värsta sprattelgubbe. Men offensivt, få in en Alexander Isak som håller den här lite högre kvaliteten liksom som på fotbollen än vad, och när han väl spelade, han var ju briljant mot Liverpool till exempel. Alexander Isak visar ju sin absolut, alltså sin enormt fina teknik och fina timing.
Kan ju sitta väldigt lugnt. Det är det som är intressant, för de har så mycket sparkapital som kan växa som de inte har fått.
Nej, men det är lite mer bredd, lite mer alternativ på mittfältet. För att det är väl, alltså rätt vad det är så gör inte Jacob Murphy en speciellt bra match. Det har vi också sett tidigare, och sen så är det man har.
Han är väl inte det som ingår i den långsiktiga planen för det här Newcastle-projektet direkt.
Vi har inte ens nämnt John Joe Shelby som ju finns där också.
Han ingår givetvis i projektet.
Han ingår i alla projekt. Nej, men det, så att mittfältsalternativ skulle jag säga. Och få tillbaka Alexander Isak.
Långt svar på en kort fråga.
Ja. Martin undrar, Gakpo ryktas kraftigt i United i januari. Kommer han kunna spela som nia eller borde de satsa på en mer renodlad nia som typ Gonzalo Ramos? Det är klart man vill ha Gonzalo Ramos, gör en match i VM, gör hattrick, går direkt till Manchester United.
Såklart.
Jag hade älskat det.
Ja, men det är en väldigt spännande forward också, så att det hade också varit en sån här värvning som absolut hans värde ökar ganska rejält av det han gör under VM. Men det är en spelare med väldigt mycket framtidspotential som jag har väldigt svårt att se man ska gå back på om du värvar in honom i alla fall på sikt, för du kommer få ganska många år från honom, mycket potential att utveckla. Det är ju just det, han har blivit omskolad i den här renodlade anfallsrollen som han har fått det här lyftet. Vi ska komma ihåg att Gonzalo Ramos under tiden i Benfica, bara för några år sedan, så var ju han på väg bort för att han inte fick speltid. Det var ju för ett år sedan till och med där, som han inte riktigt slog sig in. Han hade Darwin Núñez framför sig, han hade Roman Jaremchuk framför sig på den tiden och fick inte speltid. Men han lyckades till slut att slå sig in på lite den här mångsidigheten. Han kan spela på kanterna, han kan spela som en släpande, han kan spela centralt. Men nu när då Darwin Núñez har gått till Liverpool så har han fått axla rollen som den främste målgöraren och referenspunkten centralt i anfallet. Och där han har blommat ut på allvar. Så jag tycker det har varit en jättebra lösning för United. Lite rolig symbolik i det också givetvis, eftersom att man ersätter Cristiano Ronaldo med killen som bänkade Cristiano Ronaldo i VM. Annars Gakpo, många verkar ju se honom och titta på honom som ett alternativ för som en tydlig nia. Det börjar pratas till och med om i vissa kretsar att Real Madrid funderar på att ersätta Karim Benzema med honom på sikt. Det tror jag inte överhuvudtaget på att det skulle vara lyckat heller. Men Gakpo känns ändå ganska prioriterad, för jag tror att Erik ten Hag vill ha in Gakpo. Det var väldigt mycket snack om det i somras. Det lär fortsätta snackas om det i vinter, och det är inte omöjligt att vi får se en ganska dyr flytt för Cody Gakpo i det här vinterfönstret.
Ja,
en av dem att ha koll på. Mm.
Nej, men jag hade inte alls haft, alltså, jag hade inte tyckt det var konstigt om Manchester United gick in och köpte en Thuram heller i det här.
Nej, det var som jag sa tidigare, att Thuram hade varit väldigt logisk. I alla fall som ett anfallsalternativ, beroende på vem du ser som första. Nej,
men det är det jag menar, att det hade inte känts konstigt. Ronaldo har lämnat. Du behöver ha alternativ där fram.
Och du behöver ha pengar att lägga på annat, för de verkar ju fortfarande vara ute efter en högerback.
Jadon Sancho är inte aktuell. Han är ur form. Han
tränar ju separat och grejer också. Det är väldigt oroväckande hur långt bort från toppformen är.
Ja, han verkar inte må bra alls. Långt, långt från spel. Han är ju tydligen inte i fysisk form enligt staben.
Oroväckande.
Så man undrar vad som har hänt där och hur han mår överlag, Jadon Sancho, för att den typen av signaler har ofta en tendens att vara ett tecken på att man inte mår så bra psykiskt, att man inte mår så bra i sin situation i livet. För det ser vi många fotbollsspelare som inte gör.
Vi kan ju såklart inte slå fast någonting i vad som ligger bakom Jadon Sanchos formdipp, men man ska väl ha sånt i åtanke innan man kritiserar honom allt för hårt. Att det kan finnas sådana anledningar som ligger bakom. Det vi då kan konstatera är att det är ju faktiskt otroligt överraskande. Jag är väldigt förvånad över hur misslyckad den värvningen varit för dem hittills. För jag tyckte att den kändes som handen i handsken, perfekt på alla sätt och vis. Och att den inte är det, bevisligen, och inte varit det, och att han är så pass långt från speltid och att bidra för United som han är idag. De kommer ju värva någonting offensivt. Jag tror Cody Gakpo är väl det som känns troligast, att de betalar en rejäl summa för honom. Samtidigt så är det andra positioner, som sagt. De tittar på målvaktsfrågan, men det är väl snarare till sommaren kanske, när David De Geas kontrakt går ut. De vill ha en högerback. Vi hade väl någon fråga om det också, om jag inte minns helt fel, om Denzel Dumfries. Och där kan jag väl säga så här, att Denzel Dumfries vill nog inte väldigt gärna sälja. De vill få in pengar för Denzel Dumfries just nu, för de behöver ju få in pengar på ett eller annat sätt. Om United är redo att betala en hutlös summa för honom, absolut, han skulle kunna vara jättenyttig. Sen är Denzel Dumfries en ytterback som funkat allra bäst när han har fått agera wingback med en trebackslinje bakom sig. Det kommer han inte få göra United. Och det är en varningssignal. Och jag förstår inte det här behovet av att leta högerback, eller alltså en så pass stark högerback, när du har Diogo Dalot, som jag tycker fortfarande är konstant underskattad. Diogo Dalot, som vi ska komma ihåg, petade Cancelo i VM. Det kanske var Fernando Santos beslut primärt för laget och så vidare. Där är vi någon vi skulle haft i floppelvan för övrigt. Joao Cancelo, han lyckades inte alls komma upp i nivå.
Nej, han var petad dessutom.
Ja, men det var ju det mest anmärkningsvärda. När Ronaldo blev bänkat var ju inte där det som var stort. Det var ju Cancelo var bänkat också.
Det hamnade ju i skuggan av Ronaldo. Men
ja, men det var ju helt sanslöst. Men Dalot gick ju in och gjorde en superinsats mot Schweiz. Verkligen. Som tack.
Spelare som har vuxit verkligen, Dalot. Alltså jag var inte imponerad av honom i början i Manchester United. Men jag tycker det är en riktigt, riktigt fin fotbollsspelare.
Men det är en fullgod högerback, och det är inte för att vara sån.
Ja, men mer än så tycker jag. Jag tycker att han är riktigt bra.
Ja,
han är riktigt bra.
Och inte för att vara sån, men de har suttit och sagt ganska länge att varför stressa på högerbackspositioner och ha Diogo Lado då? Det funkar. Absolut. Om Wan-Bissaka flyttar på sig, vilket han borde göra för allas bästa just nu, för att han kommer inte få mycket speltid, han har noll förtroende hos Erik ten Hag, då kanske du behöver ett komplement till det. Jag vet inte om du värvar Denzel Dumfries för 500 miljoner som ett komplement. Det är vad jag tror han skulle kosta. Mm. Om Inter nu ska sälja mitt i säsongen när de är och slåss om, där de slåss om inför fortsättningen. Nej, vi får se vad som händer där. Men jag tycker att det finns ingen anledning att stressa av högerbacken när du har Diogo Dalot.
Nej. Erik Modeus undrar, varför ska Jonathan Levi till Ungern?
Utlandsäventyr för hans del.
Ja, lite bättre betalt.
Ja,
där vill vara också.
Det han vill väl ta nästa steg. På så vis det är väl svårt att spekulera i det liksom.
Ja, nej, men det är alltså IFK Norrköpings Jonathan Levi som då är klar för Puskas Akademia FC.
Är han helt klar nu?
Ja, klar. Det har avslöjats att han är på väg dit. Han är på
det
väg.
Det är väl av oss till och med, av vår kära kollega.
Ja, det kommer vi ska väl vara korrekt här och säga att Expressen skrev om det redan förra veckan att det var på gång. Nu har vi uppgifter också idag om att försäljningen ska vara på G här nu.
Det är väl logiskt att man inte står i vägen för honom där, och det känns ju som att han har varit förlorad för IFK Norrköping. Det är ju känslan man har haft.
Nu är det inte Marcus Tapper som är igång och låtsas vara agent på Twitter, utan nu är det på riktigt den här gången.
Ja, precis. Jag tror inte han är inblandad i den här övergången.
Om ni har missat det, den svenska komikern misstogs för att vara han är ju IFK Norrköpings supporter, misstogs för att vara Jonathan Levis agent i våras.
En israelisk klubb hörde av, eller israeliska landslaget hörde av sig.
Israeliska företrädare för israeliska landslaget hörde av sig och frågade om han var tillgänglig för spel, vilket då Marcus Tapper givetvis svarade, ja, det är klart han är.
Ja, det var en historia.
Det var roligt. Ja. Nu verkar han dock vara på väg bort från Norrköping på riktigt. Så är det. Thomas, nu ska vi se här. Nej, vi tar den från Kevin Bader.
Det gör vi när vi nämnde om tidigare.
Precis. Han undrar vilka våra två drömtransfers är denna vinter.
För övrigt stort grattis, Kevin.
Ja,
måste
grattis.
Vi säga.
Grattis till tillökningen.
Ja. Frans. Mm. Kaiser Frans. Gissar jag på att det är baserat på, men det spelar ingen roll. Drömvärvningar, ja. Alltså man vill ju se en stor... Jag hade velat se att Marcas uppgifter om Al Nassr för Cristiano Ronaldo inte stämmer, och att vi får se honom köra ett halvår till i en riktigt bra klubb för att se vad
i Real Madrid.
Absolut inte i Real Madrid. Han är och tränar med Real Madrid nu. Det kommer inte hända. Han är och använder lokalerna för att Real Madrid är en... Han fick frågan om han fick använda en träningsplan.
Han har gjort en del för klubben.
Ja, han gjorde ganska många mål i Real Madrid tröjan under sina år där. Och då sa de givetvis ja. Och han kommer inte spela för Real Madrid på ett halvårskontrakt. Även om det skulle bli en sån här Jack Wilshere-kontrakt. Liksom, bara för att han ska vara där och se glad ut. Nej, det kommer inte hända. Men typ att Todd Bowley får för sig något. Alltså det är lite drömvärvning. För jag vill bara se vad det skulle hända av det. Sen så vill jag ju se Joao Felix komma till en klubb som verkligen värnar om honom, där han får briljera och visa upp vad han kan som fotbollsspelare, för det är en fantastisk fotbollsspelare. Inte Aston Villa.
Det är min drömvärvning. Joao Felix till Aston Villa.
Ja, det är ju mardrömmen. Joao Felix till, jag vet inte. Alltså, som sagt, vi pratade om att han hade passat i Arsenal, och jag har svårt att se om de ska betala de pengarna för det och så vidare. Men Joao Felix till en riktigt bra klubb där jag vill se. Det är väl en. Och sen vill jag träffa Leao och förlänga sitt kontrakt med Milan och fortsätta på deras inslagna vägar. För många som har sagt åt honom att göra det nu. Pioli har sagt stanna, Zlatan har sagt stanna, samtidigt som man verkar inte vara helt överens med Milan-ledningen då om detaljerna i avtalet, samtidigt som Chelsea är där och hänger i buskarna.
Om man är nöjd med detaljerna i avtalet, då har man ju förhandlat för dåligt. Man ska aldrig vara nöjd. Man ska aldrig vara nöjd.
Du ska vara besviket, skriva på kontraktet, ja, bara sucka djupt och sätta din krummelur på pappret.
Nästa gång nästa gång så ska det bli bättre.
Det här gör jag för jag tycker om er.
Exakt, så ska det vara.
Så.
Jag
vad har du för drömvärvningar då? Såklart, Bellingham eller?
Bellingham till Liverpool är ju det jag drömmer om. Det kommer ju inte hända nu i januari. Nej men Amrabat till Liverpool. Alltså jag vill ju att vi behöver en mittfältare. Så Amrabat till Liverpool säger jag väl.
Ja, jag måste ju lägga in Keisuke Honda till Allsvenskan givetvis. Det gör jag alltid.
Ja men den köper jag. Steven Gerrard som förbundskapten.
Ja, vi har ju för sig många japaner
i Sverige.
Åh herregud. Fin flytt för Wataru Endo kan jag önska mig också. På Bundesliga-spåret och även på Japan-spåret. Det är väl en spelare som både jag och Kevin Bader uppskattar väldigt mycket.
Fint. Om ett par veckor, en och en halv vecka ungefär, så rullar januarifönstret igång. Fotbollen börjar spelas redan imorgon här med lite ligacup i England.
Redan ikväll.
Är det redan ikväll?
Det är det ligacup redan ikväll. Jag minns inte vilka matcher exakt nu.
Jag vet att Manchester United spelar imorgon i alla fall.
Nu ska vi dubbelkolla, för jag insåg att vi sitter inte och filmar det här avsnittet rakt ut för alla. Ja, men det är Newcastle. Ikväll.
Newcastle ikväll.
Mot Bournemouth, och det är också anrika MK Dons som möter Leicester.
Fint möte.
Southampton, Lincoln
anrika
och
MK
Wolves.
Dons, nu kommer du få Leonard Jäger själv på dig.
Det var en, alltså, det var ni måste skämt. Lära mig min sarkasm. Det var någon som också ifrågasatt, fick ett läsarbrev kan man kanske kalla det. Twitter DM och läsarbrev kanske inte riktigt två samma sak. Men jag fick i alla fall ett meddelande om att, ja men hur kan du se ner på Messis liksom insats på att han inte har spelat i Premier League? Snälla, förstå att jag inte var seriös med det. Och ni som trodde jag var det, snälla förstå att jag var otroligt mycket sarkast.
Ja. Så är det, nu är riktig fotboll igång igen, tack och lov. Från Sillypodden säger vi tack så länge. Och vi...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag snart, ja.